Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Mr. President.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkommen till den här podcasten Mr. President, som alltså handlar om alla USAs presidenter. Och vi har kommit till president nummer 41. Det är George Bush den äldre. Han föddes 1924 och dog 2018. George Bush, som sen efterträds, eller inte direkt men senare av sin son de facto, som också blir president. Så det är lite märkvärdigt. Men och jag ska säga som vanligt att vi har ju med oss den som kan det här. Nämligen dubbeldoktor Klaus Stolpe i Vasa.
Hej, tack.
Vi ska då prata om den här presidenten George Bush. Vi pratade om Ronald Reagan förra gången, en president som vi båda minns väl själva också. Men det lustiga var att när vi skulle boka den här träffen nu, så på något sätt glömde vi bort George Bush. Så jag var på väg, jag läste på om Clinton som kommer sen. George Bush här var lätt att glömma bort. Säger det någonting om George Bush den äldre egentligen?
Ja, det gör det faktiskt, för att jag tänkte själv när jag satt ihop det här materialet att blir det här nu det tråkigaste avsnittet någonsin, borde man berätta, för de stänger ju allihopa av redan och hoppar över till någonting annat. Men att han är väl egentligen rätt så bortglömd, för att han kom ju där i det där skarvet då kalla kriget tog slut. Mm. Men även om det tog ju alltså slut medan han var president, och redan därför så borde man ju säkert uppleva honom då som en väldigt historisk man och så vidare, men det var väl egentligen ganska långt på väg då redan, så att det är nog mera Ronald Reagan som vi associerar med det hela, och som du ju då berättade i senaste avsnitt att du blev så förvånad då du var i Budapest och ser en staty av Ronald Reagan. Och det var ju så att då det hade gått 100 år efter att Reagan hade fötts, så då det här reste man statyer av honom i till exempel Warszawa och Budapest. Nå, det kan ju hända att man reser statyer i det forna östblocket över George Bush den äldre, men jag betvivlar det. Jag tror att det är något som att han är väl lite bortglömd.
Ja, oddsen är inte för honom där. Men det var ju Reagan som man minns, som du säger, som ordnade allt det där. Och han och Gorbachev var ju liksom röda paret i världen. Och Bush blev den som fick det i knät, och så hände det under hans tid. Men jag tycker det kanske är lite det här, vi ska ju gå in på vem Bush är och allt det här. Men det är ju lite det här att komma i skymundan av en ganska framgångsrik och stor president. Vi har ju pratat om hur Reagan var populär. Han liksom personifierade ju någon slags amerikansk ledarstil och dröm och var bra för företagare och så vidare. Och så kommer George Bush, som var hans vicepresident här, och kommer i skuggan lite, i skymundan. Och det har vi ju sett genom historien efter Washington. Många gånger så kommer den som kommer efter en framgångsrik får inte samma synlighet. Kanske inte Bush heller ville ha det, jag vet inte, men...
Nej, och sedan så finns det ju också exempel där en som är före en väldigt extrovert president glöms bort, fast han kanske har klarat sig bra. Är väl det bästa exemplet som jag nog kommer på så där på rak arm, så är väl William McKinley, som var då president vid förra sekelskiftet.
Ja,
och inte det är väl så många som vet vem han är heller, därför att Theodore Roosevelt som kom efteråt så var ju mycket mer utåtriktad och liksom bullrig och syntes och hördes och så vidare. Och och Bush här, så hade ju nog inte Reagan skådespelat talanger eller att förmåga att slänga ut sig kvickheter som journalisterna förstås nappat tag i, eftersom det var lätt att göra en häftig rubrik av det eller något.
Nej, just det.
Något sådant. Han var ju mera sådär, vill jag nog kalla Bush för byråkratpresident, men liksom mer sådär tjänstemannaaktig än vad Reagan var.
Precis, ja. Och vi ska nämna det, i det här avsnittet så kommer vi ha en tredje medarbetare också i slutet, som jag inte avslöjar vem det är nu eller vad det är nu, men vi återkommer till det, och då ska vi koppla till det här med skämt och skämtlynne som du nämnde där, att Reagan hade eller sa finurliga saker. Nu i alla fall, det tar
okej,
vi hos...
det låter spännande. Jag bör kanske säga att jag är heller inte jag och lyssnarna på samma nivå här, för att jag vet inte vad du pratar.
Nej,
precis.
Men det blir säkert det blir en överraskning som ligger i tiden. Men det som jag skulle säga, det var att Bush, alltså den äldre, George Bush den äldre, han har varit vicepresident. Och vi har ju ofta pratat om det här med vicepresidenter. Dels det här att han blir president efter att ha varit vicepresident är ju intressant, och sen också hur var relationen med Reagan, för vi har ju ofta sett hur relationen vicepresident-president inte alltid är den bästa heller. Så vad tyckte Bush om Reagans politik, så att säga?
Jag tror att vi hade utrymme för spekulation, för det var ju nämligen så att han försökte ju bli presidentkandidat redan 1980, alltså det vill säga då Reagan då blev det här president eller presidentkandidat, och sedan mer. Och då var det ju så att Reagan då så tyckte ju att ja, nu ska vi nog liksom få ihop budgeten och det där, och samtidigt så ska skatterna sänkas och försvaret ska göras starkare, och Bush var ganska förtvivlad och kallade det där för Reagans ekonomiska planer för voodoo-ekonomi, alltså en sån där som häxdoktorer på Haiti håller på med.
Okay.
Sedan då så är det ju Reagan som blir nominerad, och sedan 1-3 så märker ju Bush att han är påtänkt för posten som vicepresidentkandidat, och då var det ju inte så farligt med det där, eller dramatiskt med det där Reagans kalkylen och längre, så det var ju inte så lätt att kritisera honom då mera för, men och jag menar Reagan tog väl honom som ett, det har varit ett taktiskt val för att hålla ihop parti eller vad som helst, så att och sedan då efter 8 år, Reagan blev ju omvald med bullar och brak 84, och Bush helt enkelt bidar sin tid, för att han är ju ändå inte mer än 64 år då det är valföljande gång, så att då, det är ju då ingen ålder för en amerikansk president, som vi ju vet vid det här laget. Så att då ställer han sig till förfogande själv, och det är ju, nu låter det ju då som att det är ju ganska, ja men det är väl självklart att en vicepresident som ställer upp så kommer att vinna, men det är ju väldigt sällan de gör det. Att det är ju, vi får ju gå tillbaka till någon sån där Martin Van Buren för att hitta någon som har gått direkt från vicepresidentposten till själva presidentposten.
Ja, då talar vi före Lincoln alltså, så det är länge sedan.
Jo, så att sedan har vi ju då sådana som Nixon som nog för all del blir president senare, men att han blir ju inte direkt efter att han har varit vicepresident, så att det är att gå från direkt från posten som vicepresident till att sen vinna presidentposten via val, så de brukar inte göra det helt enkelt.
Nej, det är intressant det där. På tal om att Reagan var bra på att säga saker som tidningarna citerade, det finns ett citat från Bush i alla fall som jag tror jag minns också, men jag minns inte vad det handlar om. Det där, om det har gjorts någon skämtfilm om det sen, det här uttrycket "read my lips".
Ja, det var så att då det är dags för Bush då att försöka ta över, så han blir ju då först nominerad av republikanerna, och då han håller det taktalet vid partikonventet, så säger han "read my lips, no new taxes", läs på mina läppar, det kommer inte att bli några nya skatter under Bush-administrationen. Men det är ju bara det att det där så får han ju äta upp gång efter annan. För att de inför ju nya skatter, för sen vid övergången till 90-talet så har vi ju världens lågkonjunktur även då i Finland och Sverige och liksom olika länder, så att då då det här för att få budget och sånt där att gå ihop, så blir man ju tvungen att införa nya skatter, och det där så är ju inte så att han blir ju milt sagt ofta påmind om just det här sedan.
Ja, just det, intressant. Men förresten, när vi talar om Bush och hans son, när vi säger George Bush den äldre här, varför säger vi inte senior egentligen?
Nej, därför att då ska man heta samma sak. Alltså då man talar om med senior och junior, så brukar de heta som samma sak både i liksom huvudnamn och mellannamn, och de här har ju då inte riktigt för att den här äldre så heter George Herbert Walker Bush, alltså George H.W. och sonen heter då George Walker Bush, alltså George W. Bush, så att de har inte riktigt, att om bägge ska heta Herbert eller ingen av den ska heta Herbert, så då ska man tala om senior och junior. Man brukar ju inte heller tala om John Adams senior och John Adams junior. Nu vet jag, kommer inte ihåg vad John Adams hette i mellannamn, men den sonen då hette ju Quincy, så han omtalas ju alltid som John Quincy Adams.
Sen en sak som jag minns från den här tiden, det var, för han hade ett speciellt namn, Mike Dukakis, lät så tufft på något sätt. Ja. Var han konkurrens i premiärvalen?
Eller nej, inte premiär, utan han var demokraternas kandidat 1988. Han hade varit guvernör i Massachusetts, och det där var rätt intressant, för där var man nog klart. Alltså, jag tänkte säga att man var före sin tid i frågan om väljaranalyser och sånt, men alltså, man var på tårna från republikanernas sida, för att man utöver de här officiella gallupundersökningarna så har ju partierna egna, ifall de har resurser till det, och då ställde man diverse följdfrågor, och man kom fram till att okej, där i början eller under sommaren då på och då det stod klart att det skulle vara Dukakis mot Bush, så då märkte man ju att Dukakis leder i opinionsmätningarna. Men sen via sådana olika följdfrågor så märkte man att folk vet väldigt lite om den här Dukakis. De kanske reagerar som dig, det var ett tufft namn. Om någon känner till en skådis som hette Olympia Dukakis, så det var hans dotter. Hon är inte en sån där världsberömd, men att det är nu i alla fall ett sådant namn som man kanske har stött på någon gång om man är filmintresserad. Men det var nu en parentes. Men att då kom de fram till att okej, Dukakis verkar vara populär, men den här konkreta kunskapen om honom är ganska dålig. Så då helt enkelt gick man in för att forma det här folks syn på den här Dukakis, och liksom framställde honom som en, alltså verklig mes helt enkelt. Man lät påstå att han gav sån här långa permissioner åt farliga återfallsförbrytare som då ställde till med massa fanstyg då de var lösa. Det finns en sån här känd valreklam var det, alltså porten till ett fängelse, så att det är som en svängdörr, och så det är massa sådana internar som går in i den där svängdörren men kommer ut tillbaka på andra sidan, och framställer honom som att han skulle lägga ner alla vapen utom pil och båge ungefär. Så tillvida så stämde väl det där med den här mesigheten, för att han var för mesig för att slå tillbaka då, som, alltså, vad hjälper det att säga att nej, men inte det är ju så där. Så att han fick den där stämpeln av att vara någon sån där, ja, nästan fjolla eller vad man ska säga. Så att det slutar ju då med att då på valdagen så var det ju ett väldigt ojämnt val, för att Bush vann i de allra flesta delstater, och alltså inte superöverlägset nödvändigt, men klart i alla fall, och tog hem då, så räknat i de här elektorsröstarna så fick han ju över 80% av elektorsröstarna, så att han att i termer av eftersom han då vann i de flesta delstater, så vinner han ju nästan alla elektorsröster, så att i det avseende så hör han ju till det liksom inte historiskt överlägsna, men i alla fall att de inte var ju lika överlägsen som nu någon Reagan till exempel, men i alla fall att det var väldigt klara siffror sen på valdagen.
Ja, det är ändå lite ovanligt, särskilt med, och sen med tanke på vad som kommer sen. Men det här som du säger, att han på sätt och vis kom hela kalla krigets slut att bara hända. Han gjorde inte så mycket för det egentligen. Men hur var det med den internationella politiken? Dels när det gäller de gamla kommuniststaternas förändring och även andra saker. Kriget 1990 kommer jag ju ihåg när jag började läsa i Uppsala till exempel.
Ja.
Det var ju Bush. Så det tog han liksom aktiv del i den här utvecklingen i Europa, och sen vad kan man säga om det här kriget?
Nå, om vi nu tar det här med Europa till att börja med, så han säger, enligt det, då han blev anklagad för att vara passiv, så, eller har varit passiv, så sa han att men det dummaste en amerikansk president skulle kunna göra var att liksom ställa sig på Berlinmuren och dansa. Det var liksom konkret det han sa faktiskt. Och det kan man ju hålla med om. Men sedan så är ju då den här frågan att hur mycket ska USA lägga sig i den fortsatta utvecklingen i Europa? Att ska man liksom ta en aktiv del av det? Och då har vi ju den här situationen att vad USA än gör så har ju de här USA-hatarna julafton helt enkelt. Så att man kan ju tycka i efterhand att USA skulle ha gjort mera för att liksom hjälpa till att forma någon demokratisk struktur i Sovjet-Ryssland eller något sånt. Men det är ju liksom, det hör ju nog till kategorin lättare sagt än gjort. Att vad är det som sådär konkret man borde ha gjort, för att det är ju ganska känsligt att gå och berätta åt folk hur de ska göra.
Ja, men i någon mån så kommer de ju att klara det själva, eller kan man inte säga så? De får ju, de hade ju ganska naturliga ledare, i alla fall Polen hade ju det.
Ja.
Vid den här tiden, men att det kanske hade underlättat, eller hade det verkligen behövts, tänker du själv? Eller?
Ja, någon med facit i hand så skulle kanske varit bra att ledsaga ryssarna lite mer, men att där är väl,
ja, det är klart.
Där är väl kanske lite partisk, men att mot vad som har hänt på senare år i all synnerhet, för att det blev lite märkliga svängningar där i det landet, och det är ju ändå det som är och förblir det här mest dominerande landet i det här, vad ska jag säga, forna östblock eller vad vi vill kalla det. Men sedan det andra som du frågade om, så då var det ju under den här tiden så alltså under vi kan säga så här, att under hela Reagans mandatperiod så hade ju Iran och Irak legat i luven på varandra, så tog det där nu slut ungefär samtidigt som Reagan lämnade presidentposten. Men att då hade ju den där Saddam Hussein som ledare i Irak, och då invaderade ju Irak Kuwait, och det där pågick ju inte så himla länge. Det var från hösten 90 till alldeles i början av 91. Och det där var ju spännande att följa med i tv och sånt. För att det var nästan lite som, kändes som att man såg på ett tv-spel eller något sånt. För att det var ju som så grymt, för att vara på den tiden så väl dokumenterat vad som hände. Och det som ju hände då konkret var ju att man ledde en FN-koalition ledd av USA, men man kickade ut irakierna från Kuwait. Men där är också att borde man ha gått ett steg längre och liksom gjort sig av med Saddam Hussein redan då. Det kan man ju tycka med tanke på allt möjligt som Saddam Hussein ställde till med efteråt. Men där ska man också komma ihåg att det var ju inte USA ensamt som krigade, utan det var ju FN-flagg som man stred under, och det där mandatet så handlar ju om att sparka ut irakierna från Kuwait. Det handlar inte om att ta bort Saddam Hussein, så att skulle man ha gjort det och låtit ändamålen helga medlen, så skulle det ju också ha varit någonting som skulle ha kritiserats högljutt för all framtid helt enkelt. Men så det betyder ju inte då heller att den här internationella politiken var liksom händelsefattig och tråkig och allt det där under Bushs tid, men att eller tvärtom, så ska vi säga, den här första sommaren som han var president så hände det ju massor i Östeuropa, och sedan så ramlade ju kommunismen ihop i Sovjet lite senare. Men det är ändå så att han lyckades ju nog inte riktigt slå politiska mynt av den saken, för att han han förlorar ju sedan i valet 92. Han blir ju, han hör ju till det här som då bara har blivit vald en gång.
Mm.
Det är ju sällan som de framstår som de här stora presidenterna i historien.
Mm, just det. Och då var det ju en, som vi berättade i nästa avsnitt, men han får en motståndare då som är egentligen inte känd alls för en, när valomgångarna startar egentligen. Kommer han fram först efter det, eller hur?
Ja, det är Bill Clinton då, som ju är, visserligen har varit guvernör i Arkansas och var i tiden en väldigt ung guvernör och så vidare, men att han var ju alltså okänd ett år före valet, för att det är en sak om man är guvernör i någon sån här stor delstat som New York eller Texas eller Kalifornien eller något sånt där, men att om du är någon sån här mindre delstat så är du inte lika känd på den nationella planen, allra minst på det internationella planen, men det är trots allt amerikanerna som väljer USAs president, vilket jag kan tycka att det är synd ibland, för jag tycker att det skulle vara bättre om jag skulle få köta om den saken.
Ja, du har ju mer kompetens än en vanlig väljare.
Ja, det var det jag försökte insinuera. Nej, men skämt åsido, det skulle vara svårt att få igenom den ändringen i grundlagen, att här har vi ett nytt amendment. Klaus Stolpe ska bestämma vem som president i USA. Det skulle vara helt suveränt. Men
det är väl därför vi gör det här programmet.
Ja, visst. Det är ju då en sån där situation att kalla krig över, Saddam Hussein är utsparkad ur Irak. Det borde ju vara så att den sittande presidenten ska vara totalt oslagbar 1992. Och jag har alltså ett urklipp sparat från hösten 91, från, jag tror det är Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, någon större svensk tidning i alla fall. Det gick ut på alltså att vem ska demokraterna föra fram till slaktbänken. Alltså man skriver rakt ut där att ja, alla vet ju att presidentvalet 92 om ett år så är redan avgjort att Bush är oslagbar, men att demokraterna måste ju lotsa fram någon i alla fall. Och så minns jag att den bild av Mario Cuomo, alltså dåvarande guvernören i New York, att han är då den som var mest trolig. Men där räknas, där räknas säkert ett tiotal namn upp. Bill Clintons namn så nämns inte överhuvudtaget i den där texten.
Och det är året innan.
Ja, det är då ett, ganska exakt ett år innan. Det är kanske lite mer än ett år innan. Men så att det kan ju vara en påminnelse om alltså sådana här tvärsäkra spådomar, så ska jag nog tas med ganska många nypor salt, för att nu är det ju redan länge har det ju varit flera som har slått. Man ser med jämna mellanrum att ja, den och den kommer att bli USAs president 24, och den är det, den och den, och likadant här i Finland är det ju val då i början av 2024. Nu för flera år sedan sitt folk som har slagit fast vilka det kommer att stå mellan, och jag bara tänkt att jaha, men det är ju imponerande att någon kan veta en sån sak flera år före valet, att är de där personerna ens intresserade?
Ja, det är sant, ja. Men jag menar, i USA den här tiden, okej, kalla kriget har slut, det är ju det här kriget i Gulfen och allt det där, men i USA och i världen, jag menar, där det är ett problem som är mycket viktigare för väljarna kanske, som gör att Bush känns inte som en handlingens person, särskilt inte när Clinton dyker upp sen.
Nej, så är det ju, för att ekonomin djupdyker ju allihopa som har något med tillräckligt gamla, så för att komma ihåg den där tiden, så vet ju att det blev ju ekonomiskt dåliga tider i USA och i Finland, och så här i Finland syntes det ju bra med att östhandeln kraschade och Sovjet brakade ihop, men att det var ekonomiskt dåliga tider, och det var ganska tuffa tider, eller det ena ger det andra. Jag kommer ihåg att jag var i San Diego våren 1992. Jag samlade material till min doktorsavhandling och njöt av solskenet och så vidare. Men då så kommer jag, lägger på tvn en morgon, och så utgår jag från att det är någon deckarserie, för att det är någon skjutande upplopp eller det är någon film av något slag, och så lämnar jag titta på det där, och sen efter en stund så fattar jag att det här är ju alltså, det här är direktsändning från nyheterna, för att då blev det ju sån här upplopp i framförallt Los Angeles, men även på annat håll, och det spred sig. Det handlar ju då om att det var en kille som heter Rodney King som hade blivit misshandlad av poliser, grovt misshandlad, och det någon förbipasserande hade filmat det där, och det var ju helt tydligt ett exempel på ett sådant grovt överdrivet våld från polisens sida, men de blir då frikända liksom, för att det hette att de gjorde det i självförsvar, och det är ju alltså totalt, det fanns ju filmat som sagt, så att det är ju totalt bullshit. Det var ju ett flera poliser som alltså står och hamrar på en försvarslös kille som ligger på marken, och surprise poliserna är vita och den där är färgad, och så blir det ju ett jädra ramaskri i Los Angeles, men sprider sig till annat håll, och då sånt där så bidrar ju också till att det är ju Bush fel eller någonting sånt, men ni tittar ju heller de där försonande orden för att kunna liksom få folk att besinna sig och gå hem tillbaka och sådär, så att det var ju liksom en sån där påminnelse om att ledningen i det här landet så har väl inte riktigt koll på läget helt enkelt.
Nej, men det låter ju som en, man minns ju det där för och sen nu på senare år har det ju varit liknande.
Ja,
igen.
Det händer ju stå upp i ett helt enkelt.
Så vi känner igen det där, men det måste ha varit lite kämpigt ändå, även om man förväntade sig att han skulle vinna stort, så var det inte så bra stöd egentligen. Det här med Panama då, det kommer jag ihåg också. Vad var det?
Om vi fortsätter med det här internationellt politiska grejerna, så det hade ju en sån ganska märklig kille som var statschef i Panama, och Noriega hette han, och
ja, just det.
Det här var ju så att det var ju en av de mest spektakulära detaljerna från den här Bush den äldres presidentperiod, för han lät ju amerikanska styrkor gå in i Panama och helt enkelt haffa den där Noriega, för han var ju inte bara liksom på grund av att han var the bad guy rent allmänt, men han var ju alltså involverad i internationell narkotikahandel helt enkelt. Mm. Att det var det här en ganska spektakulärt, kan man säga. En annan, om vi talar i termer av spektakulära grejer, så det här är ju lite snob och kanske lite smaklöst att ta upp, men att det var ju under sista, alltså det var valår, så var ju Bush då tillsammans med sin fru till Japan på statsbesök och insjukna i någon slags influensa eller vad det var, så att han kräktes ju i famnen på Japans premiär.
Och det var därför han förlorade.
Nej, inte säga det, men att det förbättrade ju inte hans image direkt. Den här Kichi Miyazawa eller vad han hette, så han såg ju lite förvånad ut. För det filmades ju helt enkelt, inget att garva åt, för att han måste ha varit, det är ju klart att han är illa däran om han spyr knä på Japans premiärminister, men att han svimmar ju också innan folk hinner fram och hjälpa honom. Och sedan det som ju då nu gjorde ont värre för hans vidkommande var att då valcirkusen drog igång, så då dök det ju upp en ovanligt nog en sån här så kallad tredje kandidat, Ross Perot, och han fick ju närmare 20% av rösterna, tror det var 18-19%, och det låter kanske inte mycket, men det är oerhört mycket för att vara en tredje kandidat, att någon som kommer, för det, i regel så är det ju två stycken som får någon får lite över 50% och den andra lite under 50%, och så är det närmast ströröstar för några andra, men att nu var det ju så att den här Perodo fick en 18-19% av röstarna, och Clinton fick 43% och Bush fick 38%, och nå, det är ju förstås en hyfsat klar marginal om det är 5 procentenheter, men grejen är att jag tror väl, eller det är väl ganska rimligt att tro, att den här Perot så tog nog mer röster från det här Bush än vad han tog röster från Clinton, så att om inte den där Ross Perot skulle ha varit med, så är det nog, alltså det är fullt möjligt att Bush den äldre skulle ha vunnit i sådana fall.
Ja, sa du det, med skillnad mellan Clinton och Bush är ju inte så stor egentligen.
Nej, 5% så att man kan ju, jag har någon gång roat mig med, men det är så länge sedan så jag kommer inte ihåg det, men att jag roat mig med att kolla de där jämnaste delstaterna och liksom man räknar bort Perot, och fast man skulle ha tänkt säga att säga att hälften av Perots röster ska ha gått till Bush och andra halvan ska stanna hemma eller någonting sånt, så då redan så skulle det här valet ha blivit väldigt mycket jämnare, så att jag kommer inte, det var till och med så att jag kollade att hur stor procent av Perots väljare borde ha stött Bush, för att, och det var liksom inte någon sån här omöjliga mängder. Men det är ju spekulation att inte kan vi ju veta, kanske alla Perots sympatisörer tyckte att Clinton var bättre än Bush, men då jag inte tror det.
Nej. Hade han problem med sin vicepresident också i den här läget?
Alltså det var nog ett konstigt val av vicepresident, för att det var en som heter Dan Quayle, som att han framstod som korkad direkt. Jag vet ju inte om han var det, men att han sa en massa konstiga saker. Och ibland så glömmer man bort de här vicepresidenterna. De har inte någon betydelse vare sig i valkampanjen eller i sen för själva ämbetsutövningen. Men att den här som, han sa lite konstiga saker och verkar ganska sådär hjärtlös och oeftertänksam och sånt. Mitt absolut bästa minne från där, han var ju alltså med då, både 88 och 92. Och det var ju nog folk som uppmana Bush att byta ut honom helt enkelt, och det minns jag att det tyckte jag själv också att det kanske skulle vara klokt att göra det, för han verkar så märklig, men att från en sån, om den här Quayle är känd för någonting, så är det från den här debatten, TV-debatten mellan vicepresidentkandidaterna 88, den som heter Lloyd Bentsen då, som var vicepresidentkandidat åt Dukakis, och då den här Quayle står och skryter med vilka meriter han har, så jämför han sig med Kennedy då, att hur gammal Quayle var då han blev invald i senaten och eller något sånt, och jämförde det med Kennedy och så vidare. Och den här Bentsen som står och flinar för sig själv, det var ju då en äldre man och som alltså hade varit personligen bekant med Kennedy, och han står och ler överseende, och så säger han åt honom att jag kände alltså Kennedy, att Kennedy var en god vän till mig, och med all respekt så måste jag ju säga att Mr. You are no John F. Kennedy eller Jack Kennedy. och den här, och folk jublar ju, ja, den här Quayle ser ut som ett barn som man har tagit födelsedagspresenterna av och någonting sånt, och han blir som helt ställd, och så säger han som en tjurig unge att no, det där var väl ändå onödigt, så säger Bentsen bara att snälla vän, det var du som började.
Ja, just det. Okej, okay.
Men det är sånt där som jag brukar visa på föreläsningar till exempel, för att det är liksom så talande över hur liksom några sekunder i TV kan vara ödesdigert. Okej, Bush vann ju i alla fall, men att inte hade ju någon hjälp av den där Quayle, men att det där var ju nog sånt som folk kom ihåg ännu 4 år framöver, så att allting är lätt med facit i hand. Den frasen har jag väl använt i varje avsnitt så här långt, men att nog, det kan ju tyckas vara lite konstigt att Bush faktiskt inte bytte ut honom. Orsaken vet jag inte, men att jag tycker han måste ju ha varit medveten om den där risken, för nu har ju han information om det här, vad hans vicepresidentkandidat alltså hålla på med och så vidare. Det förekom sådana där quizar att är du mer korkad än vicepresidenten, och så var det något sånt där vad Quayle hade svarat på olika frågor.
Oj,
det var helt, det var alltså helt dråpligt.
Ja, det var illa, och Bush hade ju själv varit vicepresident, så man tycker han skulle kunna skapat förutsättningar för en bra bra efterträdare, men det lyckades inte så bra.
Nej, verkligen inte.
Men det här med att Bush den äldre inte väljs, då vi förklarade ju det bland annat med de här olika sakerna och att det fanns en tredje kandidat dessutom och så vidare. Men hur, det känns ju som väldigt ovanligt att en sittande president inte blir vald en andra gång. Och vi har ju pratat om det allt från början, eftersom John Adams, president 2, då inte blev vald en andra gång när traditionen skulle skapas. Men skulle du säga att det är ovanligt, eller är det egentligen inte alls så?
Nej, alltså, då ska vi säga, om jag räknar rätt så är det väl att jag tror det är 11 presidenter som har förlorat och de har ställt upp som sittande president. Så det är ju en fjärdedel kan man ju säga. Så att det är ju inte någon unik företeelse. Och före, vi behöver ju inte gå så långt tillbaka i tiden. Före det här Bush den äldre så hittar vi ju Carter. Mm. Det är ju bara några år innan.
Ja,
men före det får vi ju gå tillbaka till Hoover och 30-talet helt enkelt.
Mm.
Så att det, att nu och före det så ja, nu då är vi väl tillbaka på de här turarna då Cleveland och Harrison turades om att vara president där i slutet av 1800-talet, så att ofta sker det ju inte. Ja, och sedan efter Bush så fick vi ju vänta i nästan 30 år för att jag menar, både alltså Clinton blir vald 2 gånger, Bushs son blir vald 2 gånger, Obama blir vald 2 gånger, så det är först då Donald Trump som förlorar som sittande president. Så att det är inte unikt, men man kan ju säga heller att det är speciellt vanligt.
Nej just ja, okej. Okay. Men på tal om tråkig president och lite sånt här. George Bush hade ju varit med en hel del dramatik, bland annat var han stridspilot också, var han inte i andra världskriget.
Jo, där var det betydligt mer dramatiskt. Någon krig är dramatiskt, men han har ju blivit nedskjuten 4 gånger under kriget, och det här, till och med en av de där episoderna där han blir räddad så finns bevarad på film, alltså då flottan och fiskar upp honom ur vattnet helt enkelt.
Yes,
det det finns på, jag tror den finns på YouTube, för att jag själv sitter den där sekvensen, och man ser också att det är han, för att de med modern teknik, de zoomar ju in det så att man ser ju att det är en ung George Herbert Walker Bush. Men det är nu en sak, men no, i och för sig det var ju klart, det var väl bra att plocka fram sånt i en valkampanj sedan och visa på hur tappar man har varit, men att det är så att alltså, vi, i samband med en av de där nedskjutningarna så har det här 4 av hans besättningsmän har alltså blivit uppätna av fienden.
Oj, jösses.
Det låter sjukt, men jag vet knappast att jag har haft grillbarbecue, jag vill inte veta detaljerna, men att liksom för att i vissa kulturer är det ju så att liksom för att förödmjuka sin fiende så äter man en bit av den här människan. Jag är ingen expert på kannibalismen, alltså grejen var att det var uppenbart att de hade blivit uppätna, men att sådant kan hända, och naturligtvis är det makabert, men nu är det ju bara det att det som sker i krig så liksom, det är väl så pass extrema situationer som vi som inte har varit med om ett krig så kan inte liksom, att man fungerar knappast på ett sätt som man under andra omständigheter finnar vara normalt.
Mm.
Jag lovar att aldrig äta upp någon ifall jag hamnar i en krigssituation, men i alla fall alltså att det var liksom tuffa tag så det förslår.
Men det kan vara också berättelser som har kommit fram då när han i presidentvalskampanjen, kan det vara så?
Jag kommer inte ihåg när, för jag tror nog att det var någonting som var känt tidigare.
Men sen har han varit chef för CIA också.
Mm, ja, det var, jag tror han har ju egentligen haft ett omväxlande liv, allt från stridspilot under andra världskriget till president, men också varit framgångsrik inom oljebranschen, och sedan kom han på att det skulle vara roligt med politik, blir invald i representanthuset, och sen hade uppdrag både inom FN och Kina på 70-talet och sedan då i mitten av 70-talet, alltså då, alltså där blir det skarve mellan att få, mellan Ford och Carters presidentperioder, så, så var han chef för säkerhetstjänsten, alltså CIA helt enkelt.
Mm, just det. Mm. En ämbetsman, han har varit med på mycket, han gjorde saker och ting, men han hamnade i skuggan här av inte. Hur var det med First Lady då? Den, jag tror inte jag kommer ihåg Barbara Bush, att hon sa.
Ja, ja, hon var ganska så där färgstark. Alltså, jag minns först då han började dyka upp, så han såg ganska ung ut för sin ålder, så att man trodde att den här Barbara, hon liksom, hon var ganska gummaaktig, men att hon var en populär typ, men att man funderat liksom, har han morsa med sig eller hans fru eller vem är det? Hon var ganska tantaktig, men att hon var, jag upplevde att hon var en alltså en populär presidenthustru med glimten i öga helt enkelt. Mm. Och kunde liksom göra sig lustig på sin egen bekostnad med den här tantigheten och sånt. Att hon höll något tal för något, jag minns inte om det var någon välgörenhetsaktigt, så sa hon att I would so much like to be something else than a pretty face. Mm. Och jag menar, hon hade ju inte alltid ett likadant yttre som nu någon Jackie Kennedy eller Melania Trump eller någonting sånt, utan men att hon så att det var ju ganska slagfärdig och fyndig, så att man fick ett gott intryck av henne, att hon verkar vara en schysst typ.
De var gifta väldigt många år.
Ja, det måste de då, jo för att de levde ju länge båda två, att han blev 94 år, att det är ju bara att han är född samma år som Carter, men Carter överlevde ju honom helt enkelt. Men att Ford och Reagan blev 93 och Bush den äldre blev 94. Mm. Så att han är tvåa i det avseende. Och i och med att även frun levde länge, så.
Hon dog i april och han dog sen i november, december tror jag.
Någonting sånt var det.
Mm. Han var liksom pigg även efteråt. Han hoppade fallskärm en del på sina födelsedagar.
Han hade ju vana av det från andra världskriget. Han tenderade att bli nedskjuten med mellanrum från flygplanet. Så att, men det här, då han fyllde 75 år, så firade han det genom att hoppa fallskärm. Det tyckte han tydligen var kul. Så han gjorde det då han fyllde 80 också.
Mm. Okay.
Och 85 och 90, så att vi vet ju inte att om han skulle ha fått leva tills han var 95, kanske han skulle hoppa en gång till, det vet vi inte, men att det var en sån här grej som fick en, eller naturligtvis en del uppmärksamhet, för att, att han kan inte vara så tråkig som han nu verkar kanske.
Nej, han föll på sina fötter, men en fallskärmshoppare gör ju inte så mycket, så det var lite som hans presidentperiod. Det gick bra, ja, det men han gjorde inte någonting själv, det var ju bara tyngdkraften som.
Ja, kanske lite. Jag har inte tänkt på långt. Grejen är att inte var hon sån här jättedålig eller något, att han som ställde ju inte till en massa saker, utan han är liksom vad då dina landsmän brukar kalla för ganska lagom.
Ja, mycket alltså, lagom.
Mycket lagom, extremely lagom.
Men
det var inte så mycket sådana spektakulära grejer.
Mm. Nej, det var inte honom. Det.
Ja, precis. Så att det som jag sa här tidigare, att det som vi skulle ha mindre att tala om rörande honom än om många annan av de här andra, för att redan om någon är jättedålig så då finns det ju det att prata om, för att inte tala om någon som är jätteframgångsrik, men att någon som är där mitt i, så det
är som Ford också, det var lite så här halvt ointressant, men dels att han är vald då, inte blir vald fast han sitter president, och dels att hans son blir president, det är i alla fall någonting som utmärker honom här. Det var inte så många som haft på det viset.
Nej, det är ju bara John Adams och John Quincy Adams, för att de här Harrison-killarna så var ju farfar och sonson helt enkelt. Att William Henry Harrison var farfar till Benjamin Harrison, och sen däremellan så var det någon som inte blev president.
Men och sen Rooseveltarna, men de var inte alls släkt på det sättet.
Nej, de var släkt på så långt håll, så att det var ju definitivt inte någon far och son där. Så att, men det där med far och son grejen ännu, så det var då hans son var president då sen, och han blev ju ganska utskälld, så var det en kompis till mig som nu visste att jag nu följde med intresserat det där och frågat, ja men liksom vem är nästa då som republikanerna kan tänkas lotsa fram, alltså inför 2008 då, så, eller vilket val det nu var, så sa jag att nå, den som ju ligger bra nära till här, så är ju den här Jeb Bush, så att han som bror till George Bush den yngre, och den här kan ropar för kompisen ropar för tvivlat, finns det en till?
Okej. <Okay. laughs> Klanen, ja, det var ju det vi pratade om redan med den, så att skulle det kunna gå i arv en kung nästan, och det fanns ju såna dragningar, påstods det också hos Adams, och den här oljefamiljen då, Bush, skulle det bli en klan också, ja just det. Men jag menar, det intressanta, det som jag tror vi båda, och som du egentligen sa först, men det är att han har inte heller gjort bort sig, att han inte heller dålig, men han är tråkig. Det som du sa, att det finns mer att säga om den som har gjort bort sig, Nixon eller...
Ja, då blir man ju inte heller den här riktigt folkkära eller någonting sånt, vilket ju också är en liksom någonting som inverkar på folks... Ja, placering i historien, om vi säger så.
Ja, och du har ju sagt att Nixon är en av de mest intressanta presidenterna för din del, och det är ju den skandalpresident number one alltså.
Så ja, och han är väl kanske nog till och med den mest intressanta, därför att det är som så mycket, där är det så himla mycket ups and downs, så det är ju inte klokt helt enkelt. Så
stor dramatik, ja.
Jo, verkligen. Men på tal om dramatik, så jag menar, där är ju också en sån här grej att det var ju ändå inga tråkiga år i världspolitiken. Att om man tänker att Polen får en medan Bush är det här en president i USA, så får Polen en det här en elektriker som president, alltså Wałęsa, och Tjeckoslovakien får en dramatiker till president, alltså Václav Havel alltså, och det här, det otroligt häftiga svängningar, men det är ju bara det att, som vi redan har varit inne på, att han, det var någonting som, jag ska inte säga, gick på av egen tyngd, eller hur ska uttrycka saken. Så att det är ju speciell epok.
Ja, verkligen. På många sätt. Verkligen.
Men det oaktat, så det styrs inte så mycket från Vita huset, känns det som.
Nej, så var det väl. Det var ett spännande avsnitt i alla fall, trots att det kanske var liksom en av de tråkigare presidenterna då. Men det fanns en del att säga i alla fall. Och nästa gång, då blir det president nummer 42, nämligen Bill Clinton. Så det ser vi fram emot. Och tack så mycket, Klaus Stolpe.
Ja, tack själv.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.